Kapitel 9. En signal. Nini fick medge att Thom och Julian hade valt en bra lägerplats. De befann sig i en gles trädunge på en östsluttning en knapp mil från Mardersin. Marken var täckt av torra, döda löv. Ett tunt bestånd av trupelo och något slags små slokande pilträd dolde dem från både vägen och samhället. Från ett klipputsprång nära kullens topp pålade en 2 fot bred bäck ner i en lerig fåra som var dubbelt så vid som strömmen, men vattnet räckte för deras behov. Det var till och med lite svalare under träden och en svag bris gav än mer välkommen svalka. När de 2 männen hade låtit hästarna dricka och tjudrat dem längre upp längs sluttningen där de kunde beta av det glesa gräset, singlade de slant om vem som skulle rida in till Mardersin på den magra vallacken för att handla det de behövde. Slantsinglandet var en ritual som de hade utvecklat. Thom, som var van vid att utföra allsjöns konster med sina flinka fingrar, förlorade aldrig när det var han som kastade myntet. Så numera föll detta alltid på Julians lott. Den här gången vann Thom ändå, och medan han sadlade av ynkrygg stack Ninni vin huvudet under kuskbocken och lirkade upp en golvbräda med sin kniv. I utrymmet som blottades fanns 2 små förgyllda kistor med Amatheras gåvor, men också flera trinda skinnbörsar fulla med mynt. Panarken hade varit minst sagt generös i sin önskan att få se dem fara. Resten av sakerna i facket såg torftiga ut jämfört med rikedomarna. En liten mörk träask, polerad men utan utsmyckningar, och en börs i sämskskinn som av formen att döma innehöll en rund platta. I asken låg 2 tear and grill som de lyckats återfå från svarta Aja. Båda förknippade med drömmar, och i börsen. Där låg deras dyrgrip från Tanchico, ett av sigillen till den svartes fängelse. Hon var visserligen angelägen om att få veta vart Juan Sange ville skicka dem härnäst för att söka efter svarta Aja. Men det främsta skälet för hennes brådska med att komma till Tervallon var sigillet. Hon plockade fram några mynt ur en av börsarna, men undvek att röra vid den som innehöll sigillet. Ju längre hon hade det i sin ägo, desto mer önskade hon att hon kunde få lämna över det till den ärmelintronande och bli kvitte. Ibland var det som om hon kunde känna hur den svarte försökte bryta sig fri när hon var i närheten av den runda plattan. Hon gav Thom en handfull silver och en sträng förmaning att försöka hitta lite frukt och färska grönsaker. Båda männen var benägna att komma tillbaka med kött och bönor och ingenting annat om de själva fick råda. Thom gav sig iväg mot samhället med hästens tyglar i handen, linkande på ett sätt som fick Ninni att göra en plågad grimas. Det var en gammal skada och gick inte att göra någonting åt nu, hade Moraine sagt. Detta grämde henne lika mycket som själva skadan, att det inte gick att göra någonting åt den. När hon hade lämnat Tjufloden hade det varit för att skydda några unga människor från hennes by som en natt lurats därifrån av en ACD. När hon hade begett sig till tornet hade det fortfarande varit med hoppet att hon på något sätt skulle kunna värna om dem, tillsammans med en önskan att kunna ge Moraine betalt för vad hon hade gjort. Världen hade förändrats sedan dess. Om det nu inte var hon som såg världen på ett annat sätt. Nej, det är inte jag som har förändrats. Jag är likadan. Det är allting annat som är annorlunda. Nu kunde hon ett och jämt värna om sin egen trygghet. Rand var det han var, utan återvändo. Egwen gick ivrigt sin egen väg och lät ingenting hålla henne tillbaka. Inte ens om vägen ledde ut för ett stup. Mert tänkte numera bara på kvinnor, spel och fest. Till sin egen avsky kom hon ibland till och med på sig själv med att hålla med Moraine. Perrin hade åtminstone återvänt hem efter vad hon hade hört från Rand genom Egwens förmedlan. Perrin var kanske i säkerhet. Att jaga svarta Aja var rätt och bra och riktigt. Och därtill skrämmande, även om hon försökte dölja det. Hon var en vuxen kvinna, inte en liten flicka som behövde gömma sig bakom mors förkläde. men det var inte det viktigaste skälet till att hon var beredd att fortsätta köra huvudet i väggen. Fortsätta försöka lära sig styra kraften, trots att hon för det mesta inte kunde leda den bättre än Thom. Nej, skälet var den gåva som kallades att hela. Som klokfru i Imonswall hade det varit tillfredsställande att kunna få kvinnorådet att foga sig i hennes idéer, trots att det inte fanns någon kvinna där som inte kunnat vara hennes mor, och än mer att se till att de envisa kararna i byrådet gjorde som de skulle. Ninive var inte mycket äldre än Elaine och hade varit den yngsta klokfrun någonsin i Tjuvfloden, så det var en krävande uppgift. Den största glädjen hade hon emellertid alltid fått av att hitta just rätt blandning av örter för att bota en sjukdom. Att hela med kraften. Ett par gånger hade hon gjort det, trevande, och botat sådant som hon aldrig skulle ha kunnat hela med sina vanliga färdigheter. Den lycka hon erfarit då var nog för att få henne att gråta. En dag skulle hon hela Thom och se honom dansa. En dag skulle hon till och med hela det där såret som Rand hade i sidan. Hon var övertygad om att det inte fanns någonting som inte kunde helas. Inte om den kvinna som använde kraften var tillräckligt beslutsam. När hon vände sig om efter att ha sett Thom gå fann hon att Elaine hade tagit hinken som brukade hänga under vagnen, fyllt den med vatten och nu tvättade sig om händerna och i ansiktet. Hon hade lagt en handduk över skuldrorna så att inte klänningen skulle bli blöt. Det var något som Ninive själv sannligen också ville göra. När det var så här varmt kunde det vara skönt att tvätta sig i det kalla vattnet direkt ur en bäck. De hade ofta inte haft något annat vatten än det som fanns i tunnorna som var fastgjorda vid vagnen. Och det behövdes bättre till att dricka och laga mat i än som tvättvatten. Julian satt på marken med ryggen mot ett av vagnshjulen, med sin stav lutad mot vagnen strax intill. Staven var tjock som en tumme i ett valkigt träslag som fick den att likna ett stort grässtrå. Han satt med nedvänt ansikte och den fåniga hatten neddragen över ögonen i en vådlig vinkel, men hon vågade inte vara säker på att ens en man skulle sova så här tidigt på förmiddagen. Det fanns vissa saker som han och Thom inte visste, saker som det var bäst att de inte fick veta. Det knastrade i den täta mattan av döda löv när hon slog sig ner bredvid Elaine. Tror du att Tanchico verkligen har fallit? Den andra kvinnan var i färd med att gnugga sig i ansiktet med en löddrig tvättlapp och svarade inte. Hon försökte igen. Jag tror att Aishedena som vitrocken talade om var vi. Kanske. Elaines röst var sval som ett majestätiskt tillkännagivande. Hennes ögon liknade blå is och hon tittade inte på Ninive. Och kanske har rykten om det vi gjorde blandats med andra. Terraborn kan mycket väl ha en ny kung vid det här laget. Och en ny panark också. Ninive tyglade sitt humör och höll händerna borta från sin fläta. Hon kramade om sina knän istället. Du försöker få henne på gott humör. Tänk på vad du säger. Amethera var besvärlig att ha att göra med. Men jag önskar henne inget illa. Gör du det? En tilldragande kvinna, sa Julian. Särskilt i en av de där klänningarna som tjänsteflickorna i Terraborn bär. Och med ett sött leende på läpparna. Jag trodde att hon... Han såg hur Elaine och Ninive tittade på honom, drog hastigt ner hatten över ögonen igen och låtsade sova. Hon och Elaine utbytte en blick och hon visste att Elaine tänkte samma sak som hon. Karar. Vad som än hänt Amathera så har vi lämnat henne bakom oss nu, Ninive. Elaines röst lät mer som den brukade nu. Hon stannade upp med tvättlappen. Jag vill henne väl, men framförallt hoppas jag att svarta Aja inte är bakom oss. Följer efter oss, menar jag. Julian skruvade besvärat på sig utan att lyfta blicken. Han blev fortfarande illa till mods av att svarta Eshider verkligen existerade och inte bara var någonting som det viskades om på gatorna. Han borde vara glad att han inte vet allt vi vet. Ninive fick medge att tanken inte var fullständigt förnuftig. Men om han hade vetat att de förlorade var fria skulle inte ens Rands befängda uppmaning att han skulle ta hand om henne och Elaine hindra honom från att lägga benen på ryggen. Inte desto mindre var han bra att ha till hands ibland, både han och Thom. Det var Moraine som hade satt Thom på dem, och för att vara en simpel lekare visste han mycket om världen. Om de följde efter oss skulle de ha hunnit ifatt oss vid det här laget. Så var det säkert, med tanke på vagnens makliga takt. Har vi tur vet de fortfarande inte vilka vi är. Elaine nickade, bistert. Men hon var åtminstone sitt gamla jag igen. Hon började skölja bort tvålen. Elaine kunde vara nästan lika beslutsam som kvinnorna i Tjufloden. Liandrin och de flesta av hennes kumpaner lyckades säkert fly från Tanshiko. Kanske allihop. Och vi vet fortfarande inte vem som för befälet över svarta Aja i tornet. Som Rand skulle säga. Vi har fortfarande vår uppgift kvar, Ninive. Ninive kunde inte låta bli att grimasera. Förvisso hade de en lista med 11 namn på svarta systrar. Men när de väl var tillbaka i tornet kunde nästan alla i Shadir de stötte på tillhöra svarta Aja. Liksom alla kvinnor de mötte på vägen. För att inte tala om att alla de mötte kunde vara mörkvänner. Men det var knappast samma sak. Inte på långt när. Vad som bekymrar mig mer än svarta Aja, fortsatte Elaine. Eva Mo... Ninni la blicksnabbt handen över hennes mun och nickade mot Julian. Elaine hostade och fortsatte som om det var därför hon hade avbrutit sig. Vad mor ska säga. Hon har ingen anledning att tycka om dig, Ninive. Snarare motsatsen. Hon är långt härifrån. Ninive var glad att hon förmådde hålla rösten stadig. Det var inte Elaines mor de talade om, utan den av de förlorade som Ninive hade besegrat. En del av henne hoppades intensivt att Mogadin var långt borta. Mycket långt borta. Men om hon inte vore det. Det är hon, sa Ninive resolut. Men kunde inte låta bli att dra ihop axlarna. En del av hennes jag mindes den förödmjukande behandling som Mogadin hade utsatt henne för. Och ville ingenting hellre än att möta kvinnan på nytt. För att besegra henne igen, den här gången för gott. Men tänk om Mogadin överraskade henne. Angrep henne någon gång när hon inte var arg nog att leda kraften. Detsamma gällde förstås även resten av de förlorade, eller för den delen alla de svarta systrarna. Men efter deras sammandrabbning i Tanshiko hade Mogadin skäl att hysa ett personligt hat mot Ninive. Det var inte alls någon behaglig tanke att en av de förlorade visste vad hon hette och förmodligen ville se henne död. Det där är ren feghet, sa hon skarpt åt sig själv. Du är inte feg av dig och kommer aldrig att bli det heller. Det hindrade emellertid inte att det kliade mellan hennes skulderblad varje gång hon kom att tänka på Mogadin. Som om kvinnan hade stått och stirrat på hennes rygg. Jag har väl blivit nervös av att spana efter stråtrövare, sa Elaine i förbigående medan hon torkade sig i ansiktet med handduken. På senaste tiden har jag ibland fått en känsla av att någon iakttar mig i mina drömmar. Ninive hajade till eftersom det var så likt det som hon själv tänkt på, men sen insåg hon att Elaine hade lagt en lätt betoning på ordet drömmar. Det handlade inte om vilka drömmar som helst, utan om Tell Aaron Riord. Ytterligare någonting som männen inte kände till. Hon hade haft samma aningar själv, men i drömvärlden fick man ofta känslan av att någon betraktade en i löndom. Det kunde vara obehagligt, men de hade pratat om upplevelsen förut. Hon förmådde sig att tala med lätt ton. Nåväl, din mor är åtminstone inte i våra drömmar. Hade hon varit det skulle hon säkert ha dragit oss därifrån i örat båda två. Mogadin skulle förmodligen tortera dem tills de tiggde om att få dö. Eller sätta samman en cirkel med 13 svarta systrar och 13 myrdrailer. På så vis kunde de omvända en kvinna till skuggan mot hennes vilja. Binda henne till den svarta. Mogadin kunde kanske till och med göra det själv. Var inte fånig kvinna. I så fall skulle hon redan ha gjort det. Du besegrade henne. Har du glömt det? Det hoppas jag inte, sa Elaine nyktert. Tänker du låta mig få tvätta mig? Frågade Ninni irriterat. Att få flickan på gott humör var gott och väl, men hon ville inte prata så mycket om Ogedin. Den förlorade måste vara långt borta. Om hon vetat var de var någonstans skulle hon aldrig ha lämnat dem i fred så här länge. Ljuset give. Elaine tömde själv hinken och fyllde på den igen. För det mesta var hon en mycket trevlig flicka när hon kom ihåg att hon inte befann sig i kungliga palatset i Camlin. Och när hon inte uppförde sig som en fjolla. Den saken skulle Ninni ta itu med när Thom kom tillbaka. När Ninni vid lugn och ro hade tvättat händerna och ansiktet till det svalkande vattnet började hon göra i ordning lägret och satte Julian på att bryta av döda trädgrenar till en brasa. När Thom återvände med två videkorgar hängande över Wallackens rygg låg redan hennes och Elaines filtar under vagnen medan de båda männens var utlagda under de hängande grenarna på ett av de 20 fot höga pilträden. De hade en ordentlig hög ved. Tekitten stod och svalnade bredvid askan efter en eld på en rund plätt där de hade röjt undan löven och de tjocka keramikkopparna var redan diskade. Julian muttrade för sig själv medan han samlade upp vatten ur den grunda bäcken för att fylla på vattentunnorna. Ninni snappade bara upp några brottstycken, men vad hon hörde gjorde henne glad över att det mesta var omöjligt att urskilja. Elaine satt uppkrupen på en av vagnens skacklar och försökte höra vad han sa utan några allvarligare ansatser att dölja detta. Både hon och Ninni hade satt på sig rena klänningar i skydd bakom vagnen och händelsevis hade det blivit så att de bytt färger med varandra. När Thom hade satt fotklamp mellan Wallackens framben lyfte han varsamt ner de tunga klövjekorgarna och började packa upp innehållet. Marsedin är inte riktigt så välmående som det ser ut på håll. Han satte en nätpåse med små äpplen på marken tillsammans med en annan med någon mörkgrön bladgrön sak. Sedan handeln med Terraborn upphörde håller staden på att tyna bort. Resten var tydligen bara säckar med torkade bönor och rovor, torkat nötkött med peppar och saltat skinka. Och så ett grått lerkrus förseglat med vax som säkert innehöll druvbrännvin. Båda männen hade klagat över att de inte hade någonting litet att dricka till kvällskröken. Man kan knappt gå 6 steg utan att se en vitrock eller 2. Garnisonen består av 50-talet män och barackerna ligger bortom kullen på andra sidan bron. De var betydligt fler förut, men Pedro Nile förflyttar tydligen vitrockar överallt ifrån in till Amador. Han gned sina långa mustascher med knogen och såg tankfull ut. Jag begriper inte vad han har i kikaren. Att inte begripa var någonting som Thom inte tyckte om. Oftast räckte det att de vistades ett par timmar på en plats för att han skulle hinna snoka reda på vilka förbindelser som fanns mellan olika adelssläkter och handelshus. Alla de allianser, intriger och komplotter som utgjorde det så kallade husens spel. Ryktena handlar bara om att Nile försöker förhindra ett krig mellan Ilien och Altara, eller kanske Ilien och Murrundy. Det ger honom inte skäl att kalla hem sina soldater. Men en sak kan jag tala om. Vad den där vitrockslöjtnanten än sa, så bekostas matleveranserna till Terraborn av en skatt som kungen utfärdat. Och det är folk inte glada åt. Inte när den går till mat åt Terrabonier. Kung Aelron och högste generalkommandanten är inte vårt bekymmer, sa Ninive, medan hon gick igenom vad han hade haft med sig. 3 saltade skinkor. Vi ska ta oss igenom Amadeusia så snabbt och obemärkt som möjligt. Ja, och Elaine kanske har större tur med att hitta grönsaker än du hade. Vad säger du om en promenad, Elaine? Elaine reste sig genast upp, slätade till den grå klänningen och tog upp sin hatt från vagnen. Det skulle vara väldigt trevligt efter att ha suttit så länge på den där kuskbocken. Det vore kanske inte lika illa om Thom och Julian lät mig rida på ynkrygg lite oftare. För en gångs skull gav hon inte den gamle läkaren någon kokett blick, och det var ju alltid något. Thom och Julian såg på varandra, och den tairenske tjuvjägaren tog upp ett mynt ur fickan, men Ninib gav honom inte tillfälle att kasta upp det i luften. Vi klarar oss alldeles utmärkt på egen hand. Det lär inte vara någon risk för oroligheter när det finns så många vitrockar som håller ordning. Hon satte hatten på huvudet, knöt halsduken under hakan och gav dem en bestämd blick. Dessutom måste någon packa undan allt som Thom har köpt. Båda männen nickade, sakta och motvilligt, men de gjorde det. Ibland tog de sin uppgift som beskyddare på tok för allvarligt. Hon och Elaine hade hunnit ner till den tomma vägen och börjat promenera längs dikesrenen på det tunna gräset för att inte dra upp damm innan Ninib hade bestämt sig för hur hon skulle framföra det hon ville ha sagt. Innan hon hann säga någonting alls tog emellertid Elaine till orda. Jag antar att du vill tala med mig ensam, Ninib. Är det om Ogedain? Ninib blinkade förvånat och sneglade på den andra kvinnan. Hon måste komma ihåg att Elaine inte var enfaldig. Hon hade bara uppfört sig som om hon vore det. Ninib bestämde sig för att hålla sitt humör under sträng kontroll. Det här skulle bli tillräckligt besvärligt utan att hon lät det urarta i ett praktgräl. Nej, Elaine, det var det inte. Flickan tyckte att de skulle låta sin jakt omfatta även Mogadain. Hon begrep tydligen inte riktigt skillnaden mellan en av de förlorade och till exempel Leandrin eller Cheshmal. Jag tänkte att vi kunde prata om hur du har uppfört dig mot Thom. Jag förstår inte vad du menar, sa Elaine och stirrade rakt framför sig mot byn. Men de röda fläckarna som blommade upp på hennes kinder visade att hon ljög. Inte nog med att han är tillräckligt gammal att vara din far, och mer än det, utan... Han är inte min far, fräste Elaine. Min far var Taringale Damodred, prins av Carehain och svärdsfurste av Andor. Hon rättade till hatten helt i onödan och fortsatte i något mildare ton. Jag är ledsen, Ninib. Jag menade inte att skrika åt dig. Lugn nu, påminde sig Ninib. Jag trodde att du var förälskad i Rand, sa hon med vänlig röst. Det var inte lätt. Det framgår i varje fall tydligt av de meddelanden som du låter mig framföra till Egwen för vidare befordran till honom. Jag förmodar att du själv säger detsamma när du träffar henne. Elaine blev ännu rödare i ansiktet. Visst älskar jag honom, men han är så långt borta, Ninib. Han är i Ejlöknen, omgiven av tusen spjutjungfrur som lyder hans minsta vink. Jag kan inte träffa honom, eller tala med honom, eller röra vid honom. Mot slutet hade hennes röst sjunkit till en viskning. Du kan väl inte tro att han skulle ge sig i lag med någon spjutjungfru, sa Ninib vantroget. Han är man, men inte riktigt så oberäknelig. Och förmodligen skulle han få ett spjut i sig om han tittade för närgånget på någon av dem, även om han är det där med gryningen, vad det nu hette. Dessutom har Egwen sagt att Avienda håller ett öga på honom åt dig. Jag vet, men jag borde ha försäkrat mig om att han visste att jag älskar honom. Elaine lät beslutsam och bekymrad. Jag borde ha sagt det till honom. Ninib hade knappt tittat åt en man innan hon mötte Län, åtminstone inte på allvar. Men som klokfru hade hon sett och lärt sig en hel del. Så vid hon kunde bedöma fanns det inget bättre sätt att få en man att ta till flykten än att säga att man älskade honom, såvida han inte sa det själv först. Jag tror att Min hade en av sina syner, fortsatte Elaine, om mig och Rand. Hon skämtade alltid om att jag skulle behöva dela honom med någon annan, men jag trodde inte längre att det var något skämt. Jag tror att hon inte kunde förmå sig att berätta vad det egentligen handlade om. Det där är rena dumheterna. Det var det sannligen. Fast i Cheer hade Avienda berättat om en ryslig sed som fanns bland Eil. Du delar Län med Moraine, viskade en liten röst i hennes huvud. Det är inte alls samma sak, svarade hon hetsigt. Är du säker på att Min hade en av sina syner? Ja, först var jag inte det, men ju mer jag funderar på det, desto säkrare blir jag. Hon skämtade om det alldeles för ofta för att det skulle kunna vara någonting annat. Nå, vad min än hade sett så var inte Rand Ailman. Må så vara att de visa hade rätt, att det rann Ailblod i hans ådror. Men han hade vuxit upp i tjuvfloden och hon tänkte inte stå overksam medan han la sig till med några gräsliga ailseder. Det skulle knappast Elaine heller. Är det därför du har... Hon kunde inte säga kastat dig över. Retats med Tom. Elaine gav henne en sned blick, åter med blodröda kinder. Det är tusentals mil mellan oss, Ninni. Tror du att Rand aldrig tittar på andra kvinnor? En man är en man, på en tron eller i en svinstia. Hon hade ett rikt förråd av talesätt som hon lärt sig av sin barnjungfru Lini, en klarsynt kvinna som Ninni hoppades få träffa någon gång. Nå, men jag begriper inte varför du skulle behöva kurtisera bara för att du tror att Rand kanske gör det. Hon undvek att nämna Thoms ålder igen. Lärn är gammal nog att vara din far, mumlade den där lilla rösten. Jag älskar Lärn. Om jag bara kan komma på hur jag ska befria honom från Moraine. Det är inte det som det handlar om nu. Thom har hemligheter, Elaine. Kom ihåg att det var Moraine som skickade honom att följa med oss. Han är ingen simpel lekare från landet. Han har varit en stor man, sa Elaine tyst. Han kunde ha blivit större, om det inte vore för kärleken. Detta fick Ninivs humör att brista. Hon vände sig mot den andra kvinnan och grep henne hårt om axlarna. Karn vet inte om han ska ge dig smisk eller klättra upp i ett träd. Jag vet, Elaine suckade vanmäktigt, men jag vet inte vad jag skulle göra annars. Ninni fick bita ihop tänderna så hårt att hela skallen dallrade för att inte börja ruska, Elaine. Om din mor fick höra talas om det här skulle hon skicka Lini att släpa hem dig till barnkammaren. Jag är inte något barn längre, Ninni. Elaines röst var spänd, men nu var det inte förlägenhet som gav hennes kinder färg. Jag är lika mycket kvinna som min mor. Ninni stegade vidare mot Mardesin med flätan i ett så hårt grepp att det värkte i knogarna. Efter några steg kom Elaine i kapp. Ska vi verkligen köpa grönsaker? Hon såg samlad ut och talade i lätt ton. Såg du vad Thom hade med sig tillbaka, sa Ninni bistert. Elaine rös överdrivet. Tre skinkor och den där förfärliga pepparsteken. Äter karar aldrig något annat än kött om man inte ställer det framför dem? Ninivs humör lugnade ner sig medan de promenerade vidare under samtal om olika brister hos det svagare könet. Männen naturligtvis, och andra enkla ting. Helt bra blev det inte. Hon tyckte om Elaine och var glad åt hennes sällskap. Elaine och Egwene kallade ibland varandra för systrar, och ibland kändes det verkligen som om det var så. När Elaine inte uppförde sig som en fjolla. Thom skulle naturligtvis kunna sätta stopp för det. Men den gamle narren uppmuntrade Elaine som en ömsint far med sin favoritdotter. Även när han inte visste om han skulle svimma eller försöka skrämma bort henne. På ett eller annat sätt tänkte hon gå till botten med det här problemet. Inte för Rands skull, utan för att Elaine var bättre än så här. Det var som om hon hade drabbats av någon besynlig febersjukdom. Ninni tänkte bota den. Gatorna i Mardesin var belagda med stora granitplattor, nötta av generationer av fötter och vagnshjul, och husen var alla byggda i sten eller tegel. En del var emellertid tomma, både butiker, verkstäder och boningshus. Ibland med öppna ytterdörrar så att Ninni kunde se det kala innanmätet. Hon såg tre smedjor, varav två var övergivna. I den tredje gned smeden halvhjärtat sina verktyg med olja vid en kall ärsa. Framför ett värdshus med skiffertak satt dystra män på långbänkar. Men flera av fönsterrutorna var spräckta och vid ett annat värdshus hängde stalldörren snett på ett gångjärn medan en dammig droska stod på gårdsplanen med en ensam höna på den höga kuskbocken. Där inne var det någon som spelade knäluta. Det lät som "Se hägen han flyger", men melodin lät håglös. På ett tredje värdshus var dörren förbommad med två flisiga, fastspikade plankor. Det var fullt med folk på gatorna, men de rörde sig slött och trögt, tyngda av hettan. Deras livlösa miner antydde att det egentligen bara var av gammal vana som de förflyttade sig överhuvudtaget. Många av kvinnorna, klädda i stora, djupa bahytter som nästan dolde deras ansikten, hade klänningar som var slitna i kjolfollen, och flera av männens knälånga rockar var fransiga i ärmarna eller kragen. Det fanns mycket riktigt vitrockar här och där på gatorna, och även om de inte var så många som Thom hade påstått, räckte de mer än väl. Ninni satte andan i halsen varje gång någon av dessa män i fläckfria mantlar och skinande brynjor tittade på henne. Hon visste att hon inte alls hade arbetat med kraften tillräckligt länge för att få Aesedenas tidlösa utseende. Men dessa män skulle mycket väl kunna försöka döda henne. En av Tervalons häxor, fredlös i Amadeusia, om de ens misstänkte att hon hade med Vita tornet att göra. De gick genom folkmassan med bestämda kliv, synbarligen utan att ta notis om all den nöd som omgav dem. Folk flyttade sig respektfullt ur vägen, och som tack fick de på sin höjd en nick och ofta ett strängt "Vandra i ljuset". Hon gjorde sitt bästa för att ignorera ljusets söner och grep sig verket an att leta efter färska grönsaker. Men när solen stod som ett flammande guldklot mitt på himlen och skar genom de tunna molnen med sina brännande strålar, hade hon och Elaine utforskat båda sidor av den låga bron och tillsammans inte lyckats få ihop mer än en liten bunt honungsärtor, några ömkliga rädisor, ett par hårda päron och en korg att bära sakerna i. Thom hade kanske verkligen letat. Så här års borde stånden och kärrorna vara fulla av sommarens grödor, men de hittade mest potatis och rovor som sett bättre dagar. Ninni tänkte på alla de övergivna gårdarna som de sett på vägen till samhället och undrade hur folk skulle klara vintern. Hon gick vidare. Vid dörren till en sömmerskebutik hängde ett knippe av något som såg ut att vara kvastört med små gula blommor. Skälkarna var helt inlindade i ett vitt band och omknutna med ett gult. Det skulle kunna vara någon kvinna som gjort ett litet försök att pryda huset trots de svåra tiderna. Men Ninni var säker på att det inte var fallet. Hon stannade bredvid en tom butik som hade en slaktarkniv ingraverad på den skylt som fortfarande hängde över dörren och låtsades leta efter en sten i skon medan hon förstulet studerade sömmerskebutiken. Dörren var öppen och i det spröjsade fönstret stod rullar med färggrant tyg, men det var ingen som gick in eller ut. "Hittar du den inte, Ninni? Ta av dig skon." Ninni tittade upp med ett ryck. Hon hade nästan glömt bort Elaine. Ingen annan tog någon notis om dem, och ingen var tillräckligt nära för att höra vad de sa. Men hon talade likväl med låg röst. "Ser du knippet med kvastört vid dörren där? Det är en av gula Ayas signaler. Ett nödrop från en av de gulas kunskapare." Hon behövde inte säga åt Elaine att inte stirra. Flickans blick sökte sig bara mot skrädderiet ett kort ögonblick. "Är du säker?" frågade hon tyst. "Och hur kan du veta det?" "Det är klart att jag är säker. Det är exakt som det ska vara, med den hängande delen av det gula bandet kluven i tre delar och allt." Hon tog ett djupt andetag. Om hon inte tog helt fel hade den lilla oansenliga buketten ett olycksbådande budskap. Om hon hade fel gjorde hon sig till åtlöje, och det var någonting hon verkligen avskydde. "Jag pratade mycket med de gula när vi var i tornet. Gula Ayas viktigaste syssla var att hela. De hade inte mycket till övers för hennes örter, men så behövde man inte heller örter när man kunde hela med kraften. En av dem berättade om det här för mig. Hon tyckte inte att det var något direkt regelbrott eftersom hon var övertygad om att jag skulle välja gula Aja. Och dessutom är det ingen som har använt signalen på nästan 300 år. Elaine, det är bara ett fåtal kvinnor i varje Aja som vet vilka Ajans kunskapar är. Men ett blomknippe som är knutet och upphängt på det där viset talar om för alla gula systrar att det finns en kunskapare här, med ett meddelande så viktigt och brådskande att hon tar risken att avslöja sig. Hur ska vi få veta vad det är? Reaktionen gladde Ninni. Det var inte, vad ska vi göra? Det var tåga i flickan. Följ med, sa hon, tog ett fast grepp om korgen och rätade på sig. Hon hoppades att Chamberlain hade berättat alltihop för henne. Den fylliga gula systern var ibland lite virrig för att vara ACD. Butikens innandöme var inte stort och varenda tum av väggarna täcktes av hyllor med rullar av silke och finvävt ylletyg. Spolar med kantband och snedslå, spets och tygband av alla tänkbara bredder och varianter. På golvet stod provdockor vars kläder var allt ifrån halvfärdiga till helt klara. Från en klänning i grönt, brodyrprytt ylle som skulle lämpa sig till en bydans, till en i pärlgrått siden som inte skulle ha behövt skämmas för sig vid ett adligt hov. Vid första ögonkastet gav butiken intryck av välstånd och aktivitet. Men Ninniv såg att det hade samlats damm på en krage av skirs och lindespets och likadant på en stor sammetsrosett som satt vid midjan på en annan långklänning. I butiken fanns två mörkhåriga kvinnor. Den ena var ung och smal och torkade sig förstulet om näsan med baksidan av handen medan hon ängsligt tryckte en rulle blekrött siden mot bröstet. Hennes hår föll i långa, axellånga korkskruvslockar, så som det brukades i Amadeusia. Men jämfört med den andra kvinnans prydliga frisyr såg det ut som ett kråkbo. Den andra var medelålders, såg bra ut och var tveklöst butikens innehaverska. Någonting som bekräftades av den fullproppade nåldyna som hon bar vid handleden. Hennes klänning var fint grönt ylle, välskuren och välsydd för att visa vad hon kunde, men prydd endast med några blygsamma vita blommor kring den höga halsen för att inte överglänsa det hennes kunder bar. När Ninni och Elaine kom in gapade båda kvinnorna förbluffat, som om ingen hade gästat butiken på ett år. Det var sömmerskan som återhämtade sig först och hon neglätt medan hon betraktade dem med försiktig värdighet. Kan jag vara till tjänst? Mitt namn är Rhonda Makura. Min butik är er. Jag skulle vilja ha en klänning med gula rosor broderade kring livet, sa Ninni. Men inga törnen, tillade hon med ett skratt. Det tar sån tid för såren att läka. Det spelade ingen roll vad hon sa så länge orden gul och läka fanns med. Om nu inte blomknippet bara var ett sammanträffande. I så fall skulle hon få tänka ut något sätt att slippa ifrån att köpa en klänning med rosor. Och något sätt att hindra att Elaine berättar om hela den pinsamma episoden för Thom och Julian. Först stirrade mor Makura på henne med sina mörka ögon. Men sen vände hon sig till flickan och föste henne mot bakre delen av lokalen. Gå ut i köket, Lucy, och brygg en kanna te åt de här fina damerna. Ur den blå burken. Vattnet är redan varmt. Ljuset var det, tack. Se så, flicka, lägg ifrån dig det där och sluta fånstirra. Se så, rappa på och ta den blå burken. Glöm inte det. Mitt bästa te, sa hon i det hon vände sig mot Ninni igen, samtidigt som flickan försvann ut genom en dörr. Jag bor ovan på butiken, se, och köket är här bakom. Hon strök sig nervöst över kjolen med tummen och pekfingret på högerhanden formade till en cirkel, som ormringen. Det skulle tydligen inte behövas någon ursäkt angående klänningen. Ninni gjorde samma tecken, strax härmad av Elaine. Jag heter Ninni och det här är Elaine. Vi såg er signal. Kvinnan såg ut som om hon ville flyga därifrån. Signal? Ja, jo, naturligtvis. Nå, sa Ninni. Vad är det för viktigt meddelande? Vi ska nog inte tala om det här ute, fru Ninni. Det kan komma någon när som helst. Det betvivlade Ninni. Jag berättar över en kopp gott te. Mitt bästa, sa jag det. Ninive utbytte en blick med Elaine. Om mor Makura var så här motvillig att berätta sina nyheter måste det sannligen vara rysliga saker. Om vi bara går ut i köket, sa Elaine, så är det ingen annan som hör. Hennes drottninglika tonfall fick sömmerskan att spärra upp ögonen. En kort stund trodde Ninive att det skulle skingra hennes nervositet, men i nästa stund började den dumma kvinnan pladdra igen. Teet är strax färdigt, vattnet är redan varmt. Tehandeln från Terraburn gick här igenom förut. Det är väl därför jag har hamnat här. Inte för teet förstås, för handelns skull. Och alla nyheter som kom med vagnarna från båda håll, de... Ni är ju mest intresserade av smittor eller nya sjukdomar, men det tycker jag också är intressant. Jag fuskar själv lite grann med... Hon hostade och fortsatte i samma förbrila takt. Om hon fortsatte att gnida lika hårt över klänningen skulle det snart gå hål i den. En del om sönerna förstås, men de... Ni är inte särskilt intresserade av dem egentligen. Köket, mor Makura, sa Ninni bestämt så fort kvinnan tystnade för att hämta andan. Om de nyheter som kvinnan hade att förtälja skrämde henne så här mycket, tänkte Ninni inte öda någon tid innan hon fick höra dem. Dörren i bakre delen av butiken öppnades på glänt och Lucy stack ängsligt ut huvudet. Det är färdigt, husmor, sa hon andlöst. Den här vägen, fru Ninni, sa sömmerskan, som fortfarande gned framsidan på sin klänning. Fru Elaine. En kort hall ledde förbi en smal trappa och fram till ett trivsamt kök med bjälktak, en spis med en ångande kittel och höga skåp överallt. Det hängde koppargrytor på väggen mellan köksdörren och fönstret som vette ut mot en liten bakgård med ett högt träplank. På det lilla bordet mitt på golvet stod en klargul tekanna, en grön honungskruka, tre udda koppar i lika många färger och en låg blå keramikburk med locket liggande bredvid. Mor Makura plockade snabbt upp burken, satte på locket och ställde in den i ett skåp där det fanns fler burkar i säkert ett par dussin olika nyanser. Varsågoda och sitt, sa hon, medan hon hällde upp te i kopparna. Varsågoda! Ninive satte sig på en stol bredvid Elaine och sömmerskan ställde varsin kopp framför dem innan hon hastade iväg efter tändskedare från ett av skåpen. Meddelandet, sa Ninive när kvinnan satte sig på andra sidan bordet. Mor Makura var alltför uppjagad för att röra sitt te, så Ninive rörde ner en sked honung i sitt eget och smuttade på det. Det var hett, men hade en sval eftersmak som påminde om mynta. Det varma teet kanske kunde få kvinnan att lugna ner sig om man bara fick henne att dricka det. Behaglig smak, mumlade Elaine över tekoppen. Vad är det för sort? Duktig flicka, tänkte Ninive. Men sömmerskans oroliga händer kom knappt i närheten av koppen. Ett tarabonesiskt te, från skuggkusten. Ninive suckade och tog ännu en klunk för att lugna ner sin egen mage. Meddelandet, sa hon uppfordrande. Ni satte inte ut er signal för att bjuda oss på te. Vad är det för brådskande nyheter ni har att förtälja? Åh, jo... Mor Makura fuktade läpparna med tungan, tittade på dem båda och sa sedan dröjande. Det kom för nästan en månad sedan, med order om att alla systrar som passerade måste få höra det till varje pris. Hon fuktade läpparna igen. Alla systrar är välkomna att återvända till Vita tornet. Tornet måste vara helt och starkt. Ninive väntade på fortsättningen, men kvinnan var tyst. Var detta det förfärliga meddelandet? Hon tittade på Elaine, men det verkade som om hettan slutligen började ta ut sin rätt på henne, för flickan satt hopsjunken på sin stol och stirrade på sina händer på bordet framför sig. Är det allt? Frågade Ninive barskt och överraskades sedan av en gäspning. Det måste vara värmen. Sömmerskan bara tittade på henne uppmärksamt. Jag sa, började Ninive. Men plötsligt kändes huvudet för tungt för att halsen skulle bära det. Elaine hade sjunkit ihop över bordet såg hon nu med slutna ögon och ena armen slappt hängande ner mot golvet. Ninib stirrade förskräckt på koppen som hon höll i sin hand. Vad var det du gav oss, sa hon grötigt. Smaken av mynta fanns kvar men tungan kändes svullen. Tala om det, hon lät kroppen falla, tog stöd mot bordet och hävde sig upp med darrande knän. Ljuset bränner dig, vad var det? Mormakura sköt bak stolen och steg utom räckhåll, men hennes nervositet hade nu bytts mot en min av stillsam tillfredsställelse. Mörkret sänkte sig över Ninni. Det sista hon hörde var sömmerskans röst. Ta emot henne, Lucy.